igen då, då börjar del två. Jag tänkte att vi ser så pigga och fräscha ut idag, så vi tar det svåraste på en gång inom objektorientering inom Java. Och det som gör det lite svårt, det finns två, det svåraste är nog det här med dynamisk bindning och polymorfism. Och det är ganska bra att jag tar upp det här, Mira kommer ta upp det, vi ska labba på det sen. Sen mot slutet på kursen så får ni en tentafråga kanske på det, och sen sitter det för allt ert framtida liv. Men det som gör det lite svårt är att överskuggning, det är alltså kopplat till den här delen med dynamisk bindning och polymorfism. Men de här två äckliga orden på ö, båda två, det är lite lätt att växla ihop dem. Det är ganska mänskligt om man skulle växla ihop dem. Ja, bra, stäng då. Och då är det så här att överlagring, jag kan ta med dem engelska, för ni har ju engelska böcker. Det heter ju alltså overloading. Medan överskuggning, det heter overriding. Eller override. Så det är inte helt olikt på engelska heller. Det är de som förväxlar där också. Vi börjar. Jag tycker överlagring är mycket. Nya pennor. Det här ska riktigt. Jag tycker att överlagring är enklare. Jag börjar med det. För det tror jag ska vara helt problemfritt. Och det som är bra med varför det passar att börja med överlagring, det är att det hänger ihop med det jag sa om konstruktorer innan rasten. För då sa att den konstruktorn vi hade bara en enda konstruktor. Och till exempel i kattklassen där, så den konstruktorn behövde få in en sträng som inparameter. Det gäller för konstruktorer, det är det ni ska träna på sen i första labben. Men det gäller även för metoder, för det är både metoder och konstruktorer. Så att i en klass med samma namn, men olika parameterlistor. Det är det som är överlagring. Har man flera konstruktorer, men att om en tar in en sträng, så kanske en annan tar in en sträng och två heltal. Och istället för att prata väldigt mycket om det, så kan man ju visa hur det ser ut. Vi lämnar hund eller kattvärlden och går till hundvärlden nu igen ett tag. Så här, public hund. Den simplaste lilla konstruktor man kan skriva. En sån här konstruktor behöver man inte skriva, för den finns redan. Den här skapar bara minnet för hund, så gör den ingenting. Det är vad man kallar en default-konstruktor. Sen har vi en public hund, string-namn. Här kan vi sätta ett namn på hunden. Det börjar bli något. Sen har vi en public hund, string-namn, string-ras. Om den är en tax, så gör den en massa saker här. Och sen så med en stringnamn, stringras. Sådana som mig som är lite rädda för hundar, så kan det vara bra om vi har en boolean om den biter folk. Så får vi koll på det också. Men prylen är att det finns fyra olika här. Alla fyra har olika parameterlistor, men de har exakt samma namn. Och det är alltså överlagring, eller på engelska overload. Och det där är väl inte så svårt. Men också att de här ska vara i samma klass, i en klass. Och ha samma namn. Samma namn, samma klass, olika parameterlistor. Det är överlagring. Polymorfism. Nu ska vi se, vi har två som pratar grekiska förra året. Har vi någon som pratar grekiska i år? Var det en nysning eller ett ja? Nej. Nej, det är ett grekiskt ord i alla fall. Poly betyder många och morf betyder kroppar, så att man har mångkroppighet. Det låter väl hur utflippat som helst. Mångformighet låter kanske lite bättre. Och då är det så då att när vi går över till den här sidan, det som hänger ihop, dynamisk bindning eller sen bindning, polymorfism, överskuggning, det är det som kommer bli er överlagring, kommer ni träna på i labb 1. Och det här kommer ni träna på i labb 2. Det jag går igenom nu, det är det absolut viktigaste. Och det här, får man in det här som man kan där, då blir objektorientering så mycket lättare och roligare sen. Definitionen är då alltså att i en klasshierarki kan det i de olika klasserna finnas metoder med samma namn
Och samma argument, returtyp, samma signatur, att metodhuvudet ser exakt likadant ut, men med olika metodkroppar. Men då ska de alltså ligga i olika klasser, för annars varken funkar eller finns någon poäng. Att objektorienterade språk har inbyggda mekanismer för dynamisk bindning. I till exempel C++, då måste man, kom ni så långt? Nej, för då måste man alltså markera det speciellt. I Java är det mycket lättare. Här är det liksom inbyggt och här finns det av sig själv. Så att vi är glada för, eller jag är glad att det är Java vi har som språk. Så det är ganska enkelt att gå igenom och visa hur man gör det här. Men poängen är då att rätt, nu börjar vi komma in på att det finns poänger att använda, varför vi ska använda objektorientering. Och här är poängen att rätt metod körs automatiskt när programmet exekveras. Det är det som är dynamisk bindning. Att när vi skriver koden så vet vi inte vilken metod som ska köras. Men programmet, om ett språk stöder objektorientering, så kan det under körning bestämma vilken är min rätta metod. Det låter ju också lite konstigt. Och det är det nog, för att man måste titta på ett exempel, tyckte jag själv när jag såg den första gången. Då står det så här: i en abstrakt basklass. Vad är då en abstrakt klass? Nu kanske ska gå vidare ner till, har vi slutat? Det är du på tur, va? En abstrakt basklass. Jag har varit med på Miras föreläsningar, det vet jag. Nej, om du har varit med, jag har ingen aning om. Men att det här är en abstrakt klass har varit med.
Jag har fått för mig att det är någonting med att man inte kan skapa ett objekt.
Ja, visst. Då har du varit med på några av hennes föreläsningar i alla fall. Det är precis rätt. För att om den är abstrakt, då kan den vara så abstrakt så att vi ska se om det kommer ett abstrakt, konkret exempel här. Ja. Abstract class. Figur. Vi ska bygga figurer. Men just figur, det är just så polymorft obestämt så att det är helt värdelöst. Vi har ingen aning om, den kan kladda ut sig hur som helst. Och vi vill inte ha några figurer. Men däremot kan vi tänka oss att lägga gemensamma generaliseringar. Det finns en abstrakt metod till exempel. Public abstract double visa aria. Alla de här figurerna, vi ska hålla oss i 2D-världen med figurer. Så är det så att från då en basklass som heter just figur. Vi struntar i attribut så länge. Det är visa aria. För det är så här vi ska titta på just det här med dynamisk bindning och polymorfism. Och sen så ska vi ha ett antal. Om jag gör en sån här pil, vad betyder det här då i UML? Högre. Ja, issa relation och arv också. Det är samma sak. Att den som är här nere, vi kör på issa. Om vi har en rektangel, så är det så att rektangel, issa, är en figur. Och att rektangel ärver av klassen figur. Så att det som finns generaliserat i klassen figur, det har rektangel också tillgång till. Och man kan ha en klass som heter triangel också. Man kan ha en som heter cirkel. För alla er som har kvar några smärtsamma minnen från matematikundervisning i skolan, så vet ni att man räknar ut arean olika på de här. Här uppe i figur, vi har inte en aning om hur vi ska räkna ut arean. Det är ju i en, hur räknar man ut arean på en triangel? Visst. Då är det så, men i en rektangel, där räcker det med basen gånger höjden, så det räknas på olika sätt. Men vi ska ha alltså, i och med att vi abstrakt deklarerar den här visa aria som är abstrakt här uppe. Då är det så att då tvingar vi de här som ärver sen, och även cirkeln här, visa aria med pi gånger r gånger r, så finns det en där också. Den här säger att de som ärver, de måste alltså överskuggar den här. Att de måste skriva en kropp. Här har vi bara ett huvud, om vi använder den metaforen. Metodens signatur. Vi kan ta rektangel här. Den ligger där. Hur ska vi göra där då? Jo, då kommer vi till arv i Java. Jag vet inte hur fast det sitter från tidigare. Men extends. Det är så man markerar arv. Vi går vidare till nästa som är på tur här. Vem ärver vem? Rektangel, extends, figur. Vem ärver av vem? Bra. Det är alltså rektangel också som utökar figur. Rektangel är en specialisering av figur. Och då är det att i den klassen rektangel, då har den här metoden formats eller överskuggats så att den passar för just en rektangel. Då kan det se ut så här. Samma. Public double visa aria. Signaturen. Metodhuvudet är likadant. Men här, return bredd gånger höjd. Skicka tillbaks. Vi tar nästa här. Double, vad är det för någonting i Java? Ja, vilken typ av tal då? Vi hade int förut, för att det är egentligen det jag vill åt. Vad är skillnaden mellan int och double?
Inte helt klart.
Ja, och double är då ett flyttal. Visst, bra. Och i klassen cirkel då? För det är det som är poängen med den här överskuggningen och att den här dynamiska bindningen. Att om vi sedan skapar en massa figurer och kanske stoppar in dem i en array. När vi plockar ut figur 1. Vi behöver inte bry oss om det är en cirkel, triangel eller rektangel. För att med dynamisk bindning då kan Java Virtual Machine, programtolken, automatiskt koppla till det här. Är det en cirkel, då ska det ju räknas på det här sättet. Samma signatur, samma metodhuvud. Double visa aria. Men, här är det då alltså pi. 3,14159, någonting mer. Eller så kan man stoppa där. Gånger radien, för det är så man räknar ut ytan på en cirkel. Ja. Börjar ni nästan misstänka hur man skulle kunna göra för triangeln? För det är precis som någon av er sa.
En fråga.
Ja.
Alltså om man anropar den metoden, alltså visa aria. Så hur vet alltså programmet att alltså, om den ska visa rektangeln eller?
Jo, det är så att om du är ett program. Du skapar en figur, F1.
Ja.
Så att, så här till exempel. Figur F1. Lika med new cirkel. Så skickar du in det som behövs till konstruktorn. Men new cirkel, du skapar en ny sån F1. Du ska skapa en F2. Som är en triangel. Där har du att F2 lika med new triangel. Med lämpligt in så det passar konstruktorn. Då är det så att om jag kör sen, vi väljer den här, F2, punkt, visa aria. Då är det så att när F2, som är alltså av typen figur också, men då känner den av, det finns inbyggt, det är därför dynamisk bindning finns här. Så att när jag kör F2, visa aria. När jag skriver koden kanske det här kanske jag lägger till senare. Så att i den första koden behöver jag inte veta vad det blir för figur. Men i och med att F2 är av typen triangel. Då känner den av. Då går det mer hit. Visa arian för en triangel. Så att man behöver alltså namnet på referensvariabeln. Och sen veta det. Och egentligen ska man gå lite djupare här och säga så att den börjar här. Om vi har en specialfall som kanske är här nere som är. Vi har ett arv till. Den heter kvadrat. Skulle jag ha skapat en kvadrat K2 visa aria, så börjar den längst ner. Men finns det ingen visa aria här, då går den ett steg uppåt i hierarkin och letar efter. För att Man räknar ut, oavsett om det är kvadrat eller rektangel, så räknar man ut ytan på samma sätt. Det är basen gånger höjden ändå, sidan gånger, bara att här är sidorna likadana. Så att skulle det inte finnas i hierarkin en metod, så går den upp till närmast övre. Men när man skriver en sån här hierarki, man måste se till att för alla fall så måste det finnas en visa aria som det kan hitta. Och det behöver man inte vara så orolig för att det kompilatorn klagar annars. Ja, det här är faktiskt den svåraste. Tänk vad lätt och skoj vi ska ha på resten av kursen. Vi ska ta lite mer om överskuggning bara så att det verkligen sitter. Att när en av eller flera av superklassens instansmetoder omdefinieras i en eller flera subklasser. Omdefinieras är ett annat ord. Vi byter ut det till överskugga så att man skriver en egen ny kropp. Och då är det så att vid exekveringen, och det betyder när man kör programmet, så är det objektets klass, det är det som egentligen är din fråga, som avgör vilken metod som anropas. Så att Java Virtual Machine kan känna av, är det triangel, kvadrat eller rektangel? Ja, rätt metod kommer köras. Det kan på engelska heta late binding, beroende på vilken bok ni har. Ibland dynamic binding, ibland late binding. Och att det är en sen bindning, det är då att man, det sker under när man kör programmet. Och poängen är att olika objekt i en klasshierarki kan på detta sätt behandlas enhetligt utan att varje enskilt objekt måste klassbestämmas. Så jag kan alltså i en datasamling, som jag inte vet riktigt hur mycket ni har läst, men man skulle kunna tänka sig att ni har läst, ja det är i alla fall, att vi kan göra en figur, en array av figurer. Och i den arrayen här, om jag kallar lite grann, så har vi de här F1, F2, F3, F4. Ja, då kan jag bara i loop, jag kan bara loopa ut de här. Hämta nästa hela tiden. Och köra visa aria. Och kanske plussa ihop. Jag vill veta arian för alla de här figurerna. Då kan jag skriva kod, så jag behöver inte bry mig om det är en cirkel, triangel eller rektangel. Jag kan liksom bara köra en while loop. Eller en for. En for loop och hämta tills så långa arrayen är. Och summera ihop det här. Så sköter systemet resten själv. Och då att rätt metod automatiskt anropas under programkörningen. Det är det som kallas dynamisk bindning. Och oavsett, det kan man testa på, du som sa att det går bra med vad som helst som kursbok här. Det här är kravet att dynamic binding, late binding, polymorfism, override eller överskuggning, överlagring, overload. Det måste finnas med i boken. Och då är alltså det här en utmärkt bok. Skansholms är snarast ännu bättre. Och om ni inte hittar er bok så... Men ni kan ta med vad ni har för böcker imorgon. För det kan vara lite kul för mig att se hur ni har kämpat er igenom 1046 och med vilka böcker. Nu kommer vi kanske ytterligare en lite grann här. Att just den här referensen, det är den jag behöver. Jag kan inte bara... Så att en referens och metodnamnet. Och då undersöker Java-interpretatorn, Java-tolken, Java Virtual Machine, vilken klass som objektet har som referens refererar till. Är det alltså en cirkel, är det en triangel, är det en rektangel eller kanske en kvadrat? Och så letar den reda på vilken metod man ska köra automatiskt. Så lätt är det och så svårt är det. Varken lättare eller svårare. Och att om objektet har en passande metod så körs denna. Om inte så letar Java-tolken vidare uppåt bland superklasserna tills en metod återfinns. Så att skulle det vara tomt här i kvadrat, ja, då går den upp till sin superklass och tittar. Finns den här? Ja, det finns den. Skulle man vilja ha en default så får man lägga in den någonstans. Men det där beror på, man gör olika hierarkier. Men principen för dynamisk bindning är så här. Ja? På ja, det är Du kan...
Nej, du kan lämna ut det. Du kan utelämna den här. Det är, eller också skulle du kunna... I så fall bara... när det blir krav på det, då kan man ju lämna en... Nej, den krävs här. Men här nere kan du utelämna den. Och du skulle kunna... För att om den inte saknas, då går den upp och leta på den. Men på de här tre, så om du inte implementerar den, så ska du få ett meddelande av kompilatorn. Varför jag står och brummar lite grann, det är att jag själv lärde mig objektorientering i Simula. Så jag tänker nu att det är till Java. Men det ska lyda samma regler. Vi kan testa det på lektionen imorgon. Då ska vi köra kod för de här. Då kan vi bygga in så att vi får en... Skulle kunna utöka med en kvadrat. Bra. För att i koden för morgondagens lektion, då finns den här. Och vi ska gå igenom det. Så gör jag så här att tills vi ses imorgon, så lägger jag in en liten kvadrat. Och så kan vi testa att köra både utan Lisa Aria och både med Lisa Aria. Och för att det ska gå bra på lektionen imorgon, så är det några grejer. Jag vet inte, jag kan kolla hur mycket, eller det står översättningen här. Men det här är saker som kommer i koden imorgon också. Så att om vi går vidare på, du är rött här och som det står champion på. Du som är mästare. This här, det var med på 1046, eller hur? Du har använt det. Och det är, precis som det står, det syftar på den egna klassen. Och sen så är det att super syftar på basklassen. Ska vi exemplifiera det här nere, så är det ju så då att om i klassen rektangel, om jag har ordet this här och använder det i koden, så är det en självreferens. Den syftar till själva klassen rektangel. Men om jag skulle ha super istället, så syftar det på superklassen, då kommer jag upp hit. Om jag till exempel vill åt basklassens konstruktor, så kan jag göra det genom super och två parenteser. Ropa på den. Vill jag åt ett attribut här, om basklassen har en int x, då skulle jag kunna, om den är publik, använda super.x. Men vi har private och datagömning, då får jag göra det med super getx, ropa på en återkomstmetod som jag har. Det kommer med, men att grejen att this syftar på den egna klassen och super en trappa upp till basklassen. Och det här med abstract då, att när det står för en metod som vi hade nyss, då är det att den metoden är också abstrakt och saknar kropp. Men om det står för en klass, då betyder det att den här klassen kan vi inte instansiera. Och ibland kan det vara så här också, även om era uppgifter kommer ju gå ut mycket på att ni ska bygga såna här hierarkier. Vi ska visa vad är för poängen med att man verkligen kan ärva. Man kan göra olika tricks och tekniker med det. Men ibland så kan det vara så här att den här klassen får inte specialiseras. Eller en metod får inte överskuggas. Då sätter man final framför. Och sen det jobbigaste ordet, tror jag. Och varför det är lite jobbigt, det är att det här är ett arv från, det är de här två också, this och super, men det är mycket enklare i de fallen. Det här med static, det är ett arv från C och C++, och de skiljer lite grann mellan språken. Men grundgrejen, det är att man markerar klasstillhörighet, inte instanstillhörighet. Då undrar, vad menar man med det då? Jo, då är det så att om man i klassen kvadrat till exempel skulle vilja införa ett attribut som heter färg. Det kan vara typ en string. En stringfärg. Så man kan stoppa in färgen. Det kan vara bra om man vill rita ut kvadraten sen, så vet man vilken färg ska den ha.
Då är det så att om vi har en private string färg bara som det är, då är det att när jag skapar instanser av kvadrat sen, det är dags att sudda tavlan snart, vi gör jättepytte här, K1, K2 och K3, då kan jag varje gång jag kör new kvadrat se till att den första kan bli blå, den andra kan bli grön och den tredje kan bli svart. Men om jag skulle sätta static framför, så att det inte är, för att instanstillhörighet, det betyder att varje instans jag skapar av den här klassen, den får sitt eget färgattribut. Så att på varje individuell kvadrat så kan jag sätta olika färger. Men om jag satte static framför, då får alla kvadrater, alla instanser av klassen, delar på det här. Och då är det så att då, om jag ändrar då från blå till grön på det, då är det att om jag har tre stycken blå, då kommer alla bli gröna när jag ändrar. Ibland kan ju det vara jättesmart. Just i det här fallet, om vi skulle bygga ett grafiskt ritprogram där vi ritar ut figurer, så vore det jättekorkat. Men det finns ju en del andra fall när det kan vara intressant att ha saker som är statiska. Och det här är väl ungefär som att plugga glosor när man läser ett nytt språk. Det är mycket roligare sen när man kan prata språket och säga meningar. Men man måste ju lära sig lite glosor. Och de tråkiga sakerna tar jag nu första gången när ni är fräscha och utvilade. Så ska vi på nästa föreläsning leka lite mer med grafik och titta på roliga saker. Men vi ska inte överdriva det här med static, utan de flesta attribut och även metoder är instansvariabler. Speciellt när det gäller attribut. Och att alla objekt får egna variabler. För det skulle vara lite tråkigt om jag modellerade upp den här MI-studentklassen. Och sen så fick alla heta samma sak. För att så skulle det bli om vi satt attributet namn som static. Men det finns undantagsfall då objekten i en klass behöver ha gemensamma klassvariabler. Och vi kan ju titta på ett sånt exempel så att det motiverar att man har det här static. Så att en klassvariabel, om vi vill ha en sån här gemensam, så att av en, vilken klass som helst, så att allt jag skapar sen, alla instanser delar på samma attribut. Och då är det så att då lägger jag in det här. Vill jag ha en instansvariabel, private int klassvariabel, eller förlåt, då skulle det stå instansvariabel. Men vill jag ha en klassvariabel, då lägger jag till det här ordet static. Och då är den gemensam för alla instanserna. Vi håller oss inom djurparken idag. Så då är det så att om en klass skulle behöva ha en räknare, det kan ju vara ett sådant här praktiskt exempel. Vi har fått sommarjobb på Lilli och Sussis katthem. Och vi måste ha ordning på alla katter som finns där. När vi gör dem i ett datasystem, så i vår klass katt här nu, så har vi private static int kattnummer. Och varje gång vi gör konstruktorn, ja, vad händer då? Ska vi gå vidare till dig där som sitter på tur? Vad händer egentligen varje gång man kör den här konstruktorn? Jag tänkte det, för det passar ju jättebra just därför att jag läst C++, för det är där det här plusplusset kommer ifrån. Så egentligen, vad betyder den här raden? Plus plus kattnummer, vad kommer det hända där?
Att man plusar på kattnummer kommer ökas med ett.
Jättebra. Och att när plusset står före, då ökar man först och sen använder det. Och skulle det stå efter, då använder man det och ökar sen. I det här fallet spelar det ingen roll. Plusen skulle lika gärna kunna stå. Och då skulle man kunna använda så att man skulle kunna ha en private int, den här kattens nummer, och lägga över det. För att ju mer fler jag skapar här, så blir det att för den första katten, plus plus kattnummer, då blir det 1. För nästa blir det 2, 3. Och jag har skapat 93 katter, så är kattnumret på 93. mer praktisk som man inte använder så jätteofta.
Nu tycker jag att det börjar se ut som konstnären Miró låg på sjukhus och gjorde en collage. Nej, men det är ganska kladdigt. Vi ska rensa lite grann, för att vi ska ju även titta lite grann på Java-språket. Så att efter den här kursen så ska ni känna lite mer hemma och tycka att Java-språket känns som en trygg och trevlig värld, jag tänker. Och då är det så, har ni stött på klassen Object?
Det borde ha varit med på er förra kurs. Det låter ju väldigt allmänt med Object, och det är det ju också. Nej, då är det väl dags då.
För då är det så här, allas moderklass brukar det stå. Och då är det så i Java att allt som ingår i språket, men även alla klasser som ni skapar, de ärver av klassen Object. Det här är en gemensam basklass för precis alla klasser. Och så här är det inte andra språk. Det här är en Java-konstruktion. Så att om vi vill ha den här klassen, vi kan ta någonting vi använder ofta. Klassen String. Den är vi av Object. Och om vi skriver en egen klass som heter Cat, då är vi den också av Object. Och
en eller två saker ska vi titta på. Den här finns, man importerar ju klasser i Java, men den här paketet, olika paket. Och vi ska verkligen kolla på sånt nästa föreläsning, hur vi importerar olika grafikpaket. Men det här paketet, Java Lang, det får man alltid importerat automatiskt. För här ligger de mest grundläggande sakerna för språket Java. Och en av de absolut mest gemensamma grundläggande, det är basklassen Object. Så att i paketet Lang, där finns den här klassen som heter Object. Och där finns alltså metoder som man kan och bör överskugga. Så att i och med att alla klasser då ärver av den här Object, då får man tillgång, då kan man överskugga de som heter, den returnerar en, just en sträng, string. Jag kan smyga in en klass som heter Button. Den kommer på lektionen imorgon. Klassen Button, det är precis vad ni tror. Det är en knapp. Men här finns en metod, string to string. Som en del Java-gurus tycker tillhör god ton, att man alltid ska överskugga. Jag tänker inte ha sådana krav, men jag vill påstå att det finns två metoder i den här klassen Object som man ganska ofta överskuggar. Och som det är väldigt bra om ni känner till, för att skulle ni komma ut och jobba i ett programmeringsprojekt, då kanske de säger att ja, skriv, du måste ju skriva en över, du måste göra en överskuggning av den här, public string to string. För att om man gör det, i till exempel katten, det är klassen katt. Så att vi tar och skriver en omdefinition och överskuggar string to string här. Då kan vi alltså med till exempel, vad använder ni mycket på er förra Java-kurs? Jo, system.out.println, skriv ut någonting på skärmen. Då skulle jag kunna köra, om jag har en katt som heter katt 4 här, så kan jag skriva system.out.println katt 4. Och då skrivs det ut det som finns formulerat här i hur jag har överskuggat to string. Det är det som kommer skrivas ut. Och det är det som är poängen. Vill man ha en vettig utskrift, för om man inte överskuggar den här, då får man en ganska kryptisk utskrift som kanske en och annan tekniker kan ha någonting glädje om. Men toString är den man överskuggar oftast. Och sen finns det en public boolean equals som också finns här. Och det är för att jämföra olika objekt. För att hur ser jämförelseoperatorn ut? Om vi ska repetera lite annan allmän Java. Kan gå ner på nästa rad. Du som sitter där, rakt fram. Ja, om man jämför två saker. Om man jämför två heltal, då kan man använda. Hur gör man då? Vi har två tal. Vi har x och y. Om vi vill jämföra dem, om de är lika stora i en if-sats, hur gör jag det? If x. Ja, hur skriver jag mer ordagrant här? Nästa person på tur där. Ja. Räcker det så? Två stycken, ja. För att annars blir det tilldelning. Så att den här, som heter jämförelseoperatorn, den funkar för alla primitiver. De som alltså inte är klasser. Som int och float och double och sånt. Men när vi kommer till klasser, om vi ska jämföra att två stycken mer komplexa variabler som två klasser är likadana, då får vi alltså skriva en egen överskuggning av den här equals. Vi ska titta lite grann på det. Det viktigaste tycker jag är den här toString. Det är den man använder ofta. Så den börjar jag med och den kommer jag prata mest om. Och anledningen då att man ska överskugga den här så att lämplig information ges vid utskrift av klassens instanser. Om man till exempel med en systemout.println skriver ut en instans, så ska man få ett vettigt meddelande. Vi kan titta då på en annan väldigt enkel klass. Public class punkt. Vi vill ha en klass som, då använder vi just x- och y-koordinater för att i det här grafikpaketet vi byggde på tidigare, så vill vi kunna sätta ut punkter med x- och y-koordinater på olika ställen. Då bygger vi vår lilla klass på det sättet att datagömning, private, vem som helst kan inte få komma in och tafsa på de här, private int x och private int y. Jo, om jag då alltså sen med new punkt skapar några punkter som heter kanske P1 och P2 här. Så för att jag ska kunna skriva ut dem och få värden, så den kan överskuggas på flera sätt. Och här kommer ett sätt då, som är gjort för den här föreläsningen. Då är det så att som den ligger här i object, string to string, returtypen är en sträng. Och det är väldigt passande därför att det är just en sträng som ska returneras. Och sen så kan man alltså på olika sätt returnera någonting. Och den här tänkte jag bara för att vi ska träna på lite fnuttologi. Vi kan ju köra som ett syntest och gå på nästa här. Vad kommer skrivas ut? Kan man gissa det? Eller ser det bara jättehemskt ut? Om vi har x och y i vår punkt här, så säger vi att x har värdet 3 och y har värdet 4. Vad är det första som kommer skrivas ut? Ja, det här som är i början då. Det är det här tecknet som skrivs ut. Så det blir alltså en hård hakparentes. Och sen kommer ju alltså värdet på x. Och plus, det är väl det jag vill åt. Jag kan prova med nästa person här. Vad betyder plus i det här sammanhanget när jag liksom returnerar saker? Nej. du som sitter längst ner där då.
Att det skulle se ut.
Ja, det gör det. Om, men om jag skulle strunta i plussen här, varför skulle det bli fel då? Förlåt? Nej, plus är för att vi ska returnera en sträng, så att plus, det är det som gör att det blir en konkatenering, att de olika delarna av strängen här, det där är liksom en sträng, och sen att det här talet blir som en sträng och att de slås ihop, det är det som plus tecknar styr. Så att utskriften blir alltså, om jag skapar en punkt först, new punkt, 3 i x-värdet och 4 i y-värdet, så skriver jag ut då först en sån hård vänsterparentes, och sen kommer ju trean här som är värdet av x. Sen kommer inom dubbelfnuttar ett komma. Sen kommer y-värdet 4, och sen kommer en stängande parentes. Kan ju tyckas lite jobbigt och överarbetat, men om jag då som en system out print ln skriver ut min punkt, då får jag den där utskriften. Jag skulle kunna skriva 4 plus ett mellanslag och, eller 3 plus x plus ett mellanslag och y, och få 3 och 4 bara. Men vill jag få till någonting sånt. Men principen är alltså att den utskrift som man vill ha utskriften, det bestämmer man i toString i den överskuggning. Så att programmeraren, när programmeraren överskuggar toString, som i all annan överskuggning, så ger man metoden den kropp så att man får den utskrift man vill ha. Det kan ju vara så att man gör ett jobb åt en kund och kunden säger att det måste se ut så här, för det har gjort i vår firma sedan 1991. Det ska vi fortsätta med. Den andra equals som jag tar upp mest av den här anledningen, att jämförelseoperatorn med två likhetstecknen. Om man jämför två objekt, om man ska få true när man jämför två punkter. Så att om jag skulle istället för de här två heltalen jämföra punkt 1 lika med punkt 2, då blir det här sant enbart om de här punkterna i datorns minne, om de här två referensvariablerna refererar till exakt samma minnesadress. Här har jag information för en punkt. Kan man tänka sig att punkt 1 och punkt 2 faktiskt gör det? Det beror på vad jag har gjort tidigare i programmet, att det där är sant. Men det är en väldigt dålig definition på att på jämförelse. För det jag vill veta, det är ju att om två punkter ska vara lika, då ska ju alltså x-koordinaten vara lika och y-koordinaten ska vara lika. Och det skulle man kunna skriva på det här sättet. Att om man då väljer att skicka in ett objekt här, den ska returnera en boolean. Det är därför det går att jämföra saker. Ändra är sant eller också är falskt. Så är det för det här objektet som kommer in här. Så är det så att jag returnerar till en, eller returnerar värdet av att om getX för det här objektet som kommer in kollar om det är samma värde som x för klassen, och att y har samma värde som klassens y. Nu ser jag ett hemskt fel, jag ska ta och göra om det här. Det ska naturligtvis vara två stycken. Först ska jag lära ut om man ska ha två, sen har jag inte skrivit den. Det ska vara en jämförelse här. Så man får jämföra x för sig och y för sig och åka ihop det och returnera. Och är det lika värden, skulle båda punkterna ha x-koordinaten 3 och y-koordinaten 4, ja, då är det ju 3, 3 här och 4, 4. Då returneras det sant. Men den jag vill att ni lägger mest på minnet, det är den första string där. Hur man överskuggar den. Vad säger ni? Är det dags för rast? Får jag ta två bilder till? När jag ändå är igång. För det är mer att det här ska lite hänga ihop ändå. Men hur ska man då sen i Java? För att nu har vi tagit några smakprov. Om man tittar på den här stora, att utifrån objekt, och ännu mer imorgon när vi kommer in på att det finns grafiska klasser, det finns knappar, det finns fönster, massa användbara saker, textrutor och allt, så är det som skiljer Java från en del äldre språk, det är att Java är ett jättestort språk. Och ingen av er, eller någon annan, kommer ju lära sig allt det här utan till. Utan för att hitta i de här färdiga klasserna, så handlar det om att ni måste ner och snoka runt i, om ni använder 1.4, vilket några, ingen här idag, men någon annan kommer göra. Men att vad ni ska göra, det är att ett, i det här API som, och jag bara lite grann för handledarna sen, för att ibland när ni frågar dem, så kanske de säger så här att, har du tittat i API? Och då är, i API, är det ett känt begrepp? Har ni använt, vet ni alla vad man menar med API? Där liksom klasserna finns specificerade. Vi kan gå och titta på det via hemsidan förresten. Så kan vi gå tillbaka här och sen tar vi rast. Jag vill bara kolla att jag har länkat det via hemsidan. Jo, här finns det då. Och med tanke på att i år är det alltså en övergångs, ett övergångsår, eller man ska säga. Eller det är två versioner av Java där det skiljer lite grann. Att några studenter som kommer, de har 1.4 installerat och de har frågat, får vi köra den här kursen på 1.4? Och i ett svagt ögonblick så sa jag ja, för jag tyckte det var lite grymt att de skulle behöva avinstallera. Men alla ni som sitter i rummet här, det är den här som är aktuell, 1.5. Om någon som är student jag hade förra veckan sa, jag vill veta allt om Java, sa han. Och då sa jag, välkommen, jag gör ett försök. Men då finns det såna här saker, nyheter i Java 2, version 1.5. Då kan man även alltså jämföra vad som skiljer och så. Man vill veta ännu mer. Men vill man veta mycket om Java finns alla möjligheter. Men det som är ett väldigt bra hjälp för att klara labbarna, det är att om vi går in här på 1.5. Och det är det här jag menar med API. Och det är det här som handledarna kommer mena med API. Så är det så här att ganska mycket man hinner säga på en föreläsning. Och naturligtvis kan man inte komma ihåg allt. Men då är det att, om vi tar ett enkelt exempel. Och nu ser ni, nu börjar ni fatta vad obehagligt många klasser det finns i Java. Och jag vill ner till klassen String. Som kan, den känner vi till sen förut. Ni kan börja titta på klassen String. Och för varje version av Java, när det var 1.0, då tyckte man att man hade ungefär, ni fattar, man kan inte ens göra så här, man får, det bara kommer till bokstaven E. Om vi tar och snabbläddrar lite grann så här. Så att alla då färdiga klasser, de ligger här. Och om jag öppnar String så kan vi ta upp den i ett nytt fönster. Så finns det ju en bra beskrivning. Det här är liksom standarddokumentationen. Och det är det ni själva ska göra i den uppgift 5 här. Att ni ska för era klasser skriva dokumentation. Och det som är trevligt i språket Java, här finns det även lite exempel. Hur använder jag klassen String? Men sen när man kommer ner här så är det ju så att här kommer konstruktorer. Titta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 olika konstruktorer. Och då bör man tänka så här, ska vi inte ta rast snart? Måste vi titta på allt det här? Ja, det finns så många så här. Men då är det som skiljer dem. Det är att det här är alltså 13 olika överlagrade varianter av konstruktorn i den här klassen. Och då är det att, känner man till vad överlagring är? Ja, då bör man fatta. Det finns alltså, som programmerare, det finns 13 olika sätt att skapa en sträng. Vilket ju är rena lyxen. Och sen, för att en sträng i andra språk, det behöver inte vara en klass. Men här är det det. Och då kommer alla metoder. Allt man kan göra med en sträng. Och det är alltså otroligt mycket. Och mer för att ni alltså sen, när ni ska börja använda till exempel knappar, fönster eller vad det kan vara för olika klasser. För att ni inte ska behöva, varje gång ni undrar vad det finns för metoder, så kan ni, kan man ju tänka sig att ni skulle räcka upp handen eller skriva upp på handledarlistan. Men först så ska ni titta i API. Och det är troligtvis därför som handledarna ibland kommer säga att ta en titt i API. Och det tror jag att det är nästa steg i er programmeringsäventyret, att ni blir lite bättre vän med API här, så ni hittar saker. Och skulle ni som min vän på andra kursen vilja veta obeskrivligt mycket om Java, så är det så att de här två länkarna, det är ju alltså javasoft.com. Här är alltså de som har skrivit språket, deras hemsida. Och det finns enormt mycket information. Men även om ni skulle behöva hämta hem lite extra mjukvara eller någonting, massor av tillbehör. Och sen en gratis online-tidning som troligtvis inte känns så spännande nu. Men att när vi träffas nästa år, att den här kan man läsa som en tidning på nätet, där det finns lite tips om hur gör man när man programmerar i Java. Ja, den viktigaste länken, som den stora egoist jag är, det är ju naturligtvis den här, tycker jag. Med tilde Mio. Med eller utan www. Här ligger ju alla föreläsningar. Här ligger allt lektionsmaterial. Här finns alla uppgifter. Och den här tillsammans med API, hemsidan och en bra kursbok, då kan man ju klara hela den här delen. När jag säger tack för idag, så är det med en liten reservation. Det är ju ganska god tid. Så jag har alltså den tid som är kvar här nu. För det är att... Jag kan stänga av den där. Jag tänkte bara...